Hejsan, hallå och välkommen till avsnitt 208 av podcasten En präst och en mammut, och vi är tillbaka. Jag som talar nu heter Andreas, kallas för mammut, och vid min mittemotsida har jag...
Mittemotsidan sitter Kjell, prästen Dellert.
Ja. Och vi är tillbaka.
Vi är tillbaka igen efter vårt lilla juluppehåll.
Ja, typ en månad.
Ungefär så måste det ha blivit.
Ja, någonting sånt.
Ja, just det.
Och det är ju alltid så...
Har vi förlorat hundratals lyssnare nu, tror jag?
Det har vi säkert gjort, men det kommer 100 åter snart när de ser att vi är igång. Jo, vad skulle jag säga? Att man känner sig alltid lite ringrostig.
Ja, så är det tydligt. Ja, men man kör på varje vecka, så har man fått in en rutin. Liksom. Ja, så, Och nu, ja, vänta, hur är det du brukar göra när vi poddar?
Ja, precis. Ja,
sådär.
För det gör man inte
annars. Tänk om vi skulle göra ett års uppehåll. Hur skulle du då bli?
Ja, alltså... skrovligt. Och du skulle... Skrovligt.
Ja, det är lite skrovligt också. Ja, ja, det skulle nog vara... Stigande ålder.
Men för, framförallt så skulle det nog ta sig en ny uttryck. Så om vi nu inte hade gått tillbaka och lyssnat då på sista avsnittet.
Ja,
innan
ja.
Årsuppehållet. Så kan man tänka sig att det skulle vara... om vi inte hade gjort det, att vi inte kom ihåg exakt riktigt hur vi hade lagt upp det. För det skulle kanske bli en liten ny tappning på det.
För tänk vad mycket det är som bygger på det, det man gör, som bygger på rutiner och hur man brukar göra. Den kyrkan där jag nu jobbar, den är ju stängd för renovering i 1,5 år ungefär.
Öppnar igen påsken 21.
Påsken 21 är tanken. Om Gud så vill och byxorna håller. Och därför så har vi nu börjat fira gudstjänst i församlingssalen. Mm. Och gjorde det första gången nu i söndags. Och då skulle vi gå och sitta som vanligt i sakristian före gudstjänsten. Och gå igenom präst och kyrkvärd och musik. Alltså, vad ska vi göra så här? Och så vänta, hur gör man gudstjänst? Så här. Och då, det är för att inget av det som vi brukar... liksom, ingen omgivning av den som vi är vana att sitta i när det här görs fanns ju kvar, utan vi satt ju på ett helt nytt ställe liksom. Och dessutom var det så att vi hade en specialagenda i och med att det var en gudstjänst för små och stora, så vi hade inte den vanliga mässordningen.
Så det var mycket nytt.
Jag ska hälsa välkommen, vad ska jag säga då?
Ja, vart står jag? Fast det kanske ni hade bestämt.
Men, ja, fast det är också jag slog mig tydligt just det där att det här hade vi inte funderat över om vi hade suttit i den vanliga sakristian och bestämt hur vi skulle gå igenom.
Då går man igenom. För nu har ni gjort en tillfällig sakristia dessutom.
Ja, just det. Det är ett vanligt ett rum som har fått bli sakristia där. Den är ju möblerad som en sakristia. Men det är fortfarande inte där vi brukar sitta. Det sitter inte de här 1100-talsväggarna har vi inte runt omkring oss när vi sitter där. Så att det är skillnad alltså. Det är konstigt, men så funkar det tydligen. Jag trodde
nog inte det. Men det är väl inte så konstigt. Rutin och vana är ju viktiga vad man tror. Sen kan ju man bli väldigt less på det.
Absolut.
Och hur många hundra gånger har vi inte varit less på Svenska kyrkans gammelmodighet eller syn på eller vad vi nu använt för olika mer eller mindre positiva ordalag kring det. Men det är klart att det finns ju en enorm trygghet. Mm. Och det har vi ofta landat i när vi har samtalat om det också. Man kan tänka sig, måste vi följa när det var hela det här för 2 år sedan, när en ny handbok skulle tas fram. Ja. Och det var ju krig, alltså inom kyrkans organisation. Så satt vi ju hur man poddavsnitt och ingen bryr sig utanför kyrkan. Typ då ju.
Typ så,
men det är klart att det finns ju någonting där. Att det firats gudstjänst söndagar sen tidernas begynnelse, inte riktigt,
men
sådär. Så det är klart att allt ställs på sin spets, men det är också en rolig utmaning. Jag kan tänka mig att det upplevdes för dig som ledde den gudstjänsten igår att det var rörigt, men tag så sätter
lite,
sig liksom.
Visst, det blir lite,
man får hitta en ny rutin men så är det ju
också, liksom det här, just att den här rutinen som kan också ge en viss sömnighet så där, den finns ju inte.
Och nej, för man får vara på tårna och tänka så här, allt från var ska jag stå för att höras och synas.
För det där var typ just det var typ en praktisk, verkligen så var ska jag stå. Det är möblerat jättefint med en ny altartavla och grej så i församlingssalen där. Och samma altarbord som vi hade uppe i gamla kyrkan står där nu, och vid ambon som stod där uppe står där nu också, så att det är ju möblerat som en kyrka. någon form av modern kyrkorum.
Ja, ja.
Men det är fortfarande så att man måste uppfinna allt på en gång igen. Liksom, för det är inte, man kan inte göra som man brukar, utan man ska göra på andra sätt.
För alla lyssnare som är de flesta har ju aldrig varit på den här platsen vi pratar om. Men det är också till lika där det är kafésalen.
Ja, så att säga,
församlingshemmets kafé.
Det här är som att se, alltså,
så man sitter ju i kaféet och firar mässa. Och du kan tänka mig, för jag har ju jobbat ju där för x antal år sedan när det var renovering sist och vi hade gudstjänst i salen. Det är väl också dukat för kyrkaffe på borden och sådär, eller?
Ja, det är precis.
För det blir också lite speciellt. Det... Alltså så att...
Nu var det så här att igår var det kyrkkorv.
Ja,
men det kommer precis, men tanken är nog så att kopparna ska stå där men inte någonting mer.
Nej,
så att säga, inget kaffe eller så, man sitter inte och fikar under mässan.
Nej.
Men det ska däremot vara lätt att få sitt
ute
kaffe
sen, liksom. Och det är ju det som jag ser som verkligen positivt, det är ju eftersom den här kyrkan som vi pratar om, där är det ju en förflyttning från kyrka till församlingshem.
Just det.
Till skillnad mot de andra gudstjänst firande kyrkorna vi har, så ska jag säga. Där sitter de ihop. Där går man ju bara utanför dörren. Så är man ju i princip i kaffesalen.
Mm.
Man lämnar kyrkan. Men här så är det ju ett avstånd som gör, inte långt men tillräckligt långt för att tappa väldigt många kyrkkaffet.
Ja, så är det ju.
Och här så borde det rimligtvis vara att många, många fler kommer stanna på kyrkkaffe.
Det tror jag.
Det är bara att vända kaffekoppen och
börja pimpla.
Ja, men så. Och det kan bli väldigt gåsamt. Det kan hända mycket med den gudstjänstfirande församlingen.
Så tror jag att det kan bli. Absolut. Absolut.
Men rutin och vana är bra. Men det är också viktigt, nyttigt att utmana sig.
Mm.
Och, man får vara lite på tårna igen. Liksom. Du får tänka, just det. Och hur svårt det är, kan jag tänka mig, när ni satt innan presskollegiet där och pratade, men då gör vi så här. Men allt ser man ju inte förrän man har testat.
Nej.
Jaha, den här delen. Ja, okej.
Okay. Men om jag står här, vänta nu, kommer jag stå framför altaret? Jag vet att det finns folk som retar sig på att prästen ställer sig framför altaret. Kan jag stå framför altaret? Om jag inte gör det, ska jag då sätta mig knät på den som sitter närmast? Alltså, för det är så pass nära närmaste bordet, eller bordet som är längst fram, kafébordet som är längst fram. Det är en halv meter från prästens ansikte, typ så. Så att... Det blir ju en annan... Okej, hur ska jag kan inte stå här nu och titta den i ögonen som sitter en halv meter bort. Utan till skillnad från den ordinarie kyrkan, där man kanske sitter 20 meter bort från prästen. Liksom. Så det blir på ett helt annat sätt.
Ju. Sen har du ju en annan kul funktion där du har hamnat nu. Som är till exempel i kyrkan där jag jobbar. Där vår projektor används flitigt. Både för... ofta i predikningar så visas det bilder eller
det.
Texter och inte annat, så är det ju alla salmer kommer ju där.
Mm.
Den möjligheten har ni också nu att testa.
Mm.
Man kan ju fortfarande använda psalmboken, men om du vill ha någonting i predikan så finns ju den möjligheten.
Nu är vi inte...
Vända åt det hållet.
Vi är inte vända åt det hållet.
Okay.
Men vi hade den faktiskt igår, den där sån här smart board som det heter. Så hade vår pedagog...
Var lite föraktig
i
ditt uttryck.
Vår pedagog som också läste bibeltexten. Hon hade då förberett en illustration från den här bibeltexten då, som vi projicerade på denna smartboard. Då, så att, men då får man vrida sig en bit åt höger blir det väl framförallt då, så här, för att man ska titta på den här.
Just det.
Så, men det absolut, möjligheterna finns. Ja. Visst är det så. Visst är det så.
Ja, ska vi släppa det här? Vad började? Jo, vi började att vi hade haft ett podduppehåll och kände oss eventuellt
lite ringrostiga.
Men nu känns det, nu är vi igång.
Nu
gasar vi på här. Hur har du haft det under julen?
Jag har haft det bra under julen.
Ja.
Då är vi tillbaka. Pillerpodden is back här. Jag blev förkyld. Så, 2 dagar före julafton.
Det gillar inte du.
Det gillar inte jag.
Alltså det är inte många som gillar, men jag tänker att för dig hellre 2 dagar innan nyår än 2 dagar innan jul.
Nyår är
ingenting.
Helt ointressant för mig, nästan helt ointressant. Men julafton är ju julafton, och plus att jag tjänstgjorde 2 gånger på julafton och 1 gång på juldagen. Och då vill man gärna vara i form så.
Ja.
Men så jag blev sjuk och tappade rösten dessutom då, eller den inte helt av, men den blev dålig. Och det här påverkade lite grann, gnällgubbe, lite grann det här med julkänslan. Liksom, ja. Att vara så här, Och sen när vi, jag brukar skoja och säga att folk säger att de tröttar på julmat. Jag tror inte att det är fysiskt möjligt. Men nu vet jag att det är fysiskt möjligt. För att så var det nu. För att vi hade, dels så var det så att vi firade jul 3 dagar i rad. Både julafton, juldagen och annandagen. För att vi hade olika gäster och så. Och den tredje dagen så var det inte kul med julmat. Men jag tror att till väldigt stor del berodde det på att det var inte gott ens första dagen. Därför
för att du inte var
jag
frisk,
inte mådde nej. Bra. Liksom. Nej, och gnäll, det... gnäll, gnäll.
Men det är helt okej tycker jag att vara gnällig. För det där också är ju då, om vi går till det arbetsmässiga. Det är ju liksom fantastiska gudstjänster att få tjänstgöra
i. Ja.
Det är ju en av de få på ett år där jag har en mer, kan ha en mer betydande roll i gudstjänstens utformande eller vad vi ska säga. Mm. Och det är ju fantastiskt när kyrkan är full till bredden och lite till på alla gudstjänster som är där.
Mm.
Och det är klart att är man inte i sitt esse då är det ju inget...
Nej, man vill ju verkligen liksom. Vara det här. Jag vill vara med i det här liksom. Och så, jag nämnde jag också före jul här att jag brukar sjunga Och helga natt som på Sludium i julottan. Och det var också, jag är hes nu, hur ska det här gå? Och när jag kommer dit på morgonen så här, jag ska försöka så gott jag kan. Så här. Och bombardera mig med honung och te och grejer. Så här, men så stod jag där och jag får göra så gott jag kan och sådär. Och sen var det, när det väl var dags och jag skulle sjunga den där på slut. Så kände jag, men faro, det här går ju, det här håller. Och det gjorde verkligen det. Men det som var apropå julottan då. Guds ande kom där på besök. Men sen tog det totalstopp. Så efter det kunde jag knappt prata. Liksom. Men där kunde jag verkligen ta i på riktigt. Men vi hade... Ja, det är första gången jag har julotta i den här kyrkan. Jag vet att det brukar vara lite färre än jag är van med som kommer julottebesökare. För att julottan inte är så attraktiv längre. Så vi kollade lite grann, för vi skulle ha julottefrukost med lite skinksmörgås och sådär. Så kollade vi hur många kommer ungefär på en sån här julotta. Och då var det någon farbror som brukar gå där och han sa att... Ja, räkna med 20-30 stycken som kommer i julottan. Och förra året där jag var då så hade vi 150. Men okej, 20-30. Ja, men då vet jag. Det är det som gäller. Det här, vi gör julotta för 20-30 stycken. Och så är det julottemorgon och det kommer folk och folk och folk och folk. Och det fyller på. Till slut så var vaktmästarna, vi stod, vad gör de? Har de inga hem? Vad är det? 160 personer kom till denna julotta. Och det var ju något fantastiskt.
Liksom. Hur löste ni? Var det fem bröd undret då? 5 fiskar och 3 bröd?
Ja, det måste ha varit det. För att så här är
räckte
ju då,
maten.
Så här är det att precis som du säger alldeles nyss, så är det så att det är en bit att gå mellan kyrkan och frukosten. Så att det var ju inte så att alla stannade på frukost. Men det var ändå många som stannade på frukost.
Ja.
Och min fru och jag hade stått på och gjort i ordning så här ägghalvor på morgon. Kokt ägg med räkor på. Och så vi räknar med vi gör 40 stycken. För det kommer ju, om vi säger att det kommer till 20-30. Så här, ja, vi gör 40. Så vi kom dit med 40 ägghalvor. Och så kom det 160 besökare. Men det fanns faktiskt ett par ägghalvor kvar där vi var färdiga. Så att uppenbarligen så hade ju inte alla kommit. Eller så tog inte alla ägghalvor. Något av det måste ha hänt. Så. Eller så var det Jesus som var där och förflerade alla
ägghalvor. Jag ska... Ett minne här som kan vara helt fabricerat. Men nu när du säger så kommer det till mig. Där vi har ett sommarställe ute på Blidö i Stockholms skärgård. Och där vill jag minnas att min... pappa som inte så ofta går i kyrkan, men julottan så får man ju skinksmörgås. Det låter ju rimligt. Och så var ett år så fick man inte det. Och då vill han inte gå någon mer sen. Mm-hmm. Så det är inte oviktigt för vissa heller den grejen. Nu kan det vara fabricerat, men det finns någon sanning i att någonting hade upphört i en gudstjänst där som då matrelaterat som störde honom.
Det är lite grann som vi tänkte nu att vi kan kanske få lite mer folk att komma om vi bjuder på. För att jag är ju van från den andra kyrkan där att vi bjuder på frukost varje juldagsmorgon och även påskdagsmorgon då. Men det finns väl inte, som jag förstår, samma tradition riktigt.
Nej, men det avståndet är inte... Det gör sitt alltså också.
Ja, just det.
Så är det ju.
Absolut.
Men vad härligt. Och så hade du julaftonsgudstjänster som var...
Ja, det var två. En knökfull kyrka och en nästan knökfull kyrka. Så spelade jag den här också, den här julsagan, Ebenezer Scrooge.
Just det, som du gjorde i fjol också.
Precis.
Då.
Ja. Också där två knökfulla kyrka, eller en knökfull kyrka och en nästan knökfull kyrka. Ja. Fantastiskt ju att få vara med om detta. Så det är helt... Så min arbetsmässiga jul har varit fantastisk. Ja. Det var toppen, verkligen.
Gott.
Riktigt fint. Så att, och nu när jag har gått ut... och nu jag har precis plockat bort alla julsaker. Mm. Så nu har jag lämnat julen, men med verkligen en god, varm känsla. Ja. Verkligen. Att det var fantastiskt så tillvida.
Jag såg en bild du hade dina kartonger och påsar av jul som plockades undan. Så tog jag hemma när jag såg den och såg att vad har jag för juligt i år? Jag har två adventsljusstakar. De har jag inte tagit ner än för jag var borta.
Ja,
det är det som vart, men jag har ju också jag har ju kanske en bråkdel om det är jul hemma av det du har, såklart. Men så är det ju. Men nu hade jag ingenting för att jag var bortrest och då kändes det väldigt, det kändes inte värt att plocka fram.
Nej, just det. Men det var någon som hade kommenterat på en bild som jag la upp, just den där bilden, skrivit att ja, jag har plockat bort mitt julpynt också. Det var en tomt och två julstjärnor.
Ja, ja, men det är olika det där.
Det är olika, det.
Jag hade ju också julafton, såklart.
Ja, du får ju.
Ja, det hade. Ja, men här i kyrkan så hade vi julaftonsfirande.
Just det.
Jag tror att vi nämnde det i slutet av förra säsongen.
Mm.
Det är det. Vandrar på i kyrkorna och sådär. Så man har bara fjärde år julaftonsfirande. Jag hade också gudstjänst i morgon. Ett par stycken som var... Som det är, knökfullt. Mm. Jag kom lite så jag tänkte skulle kolla in på den andra innan jag började jobba med julaftonsfirandet. Och jag kom inte in i kyrkan, så det är kul, så det ska vara.
Det är då man ska ställa sig och säga, vad gör ni här nu?
Ja.
Kan ni komma några andra söndagar också?
Ja.
Hallå, ni kan gå hem nu.
Bryter allting.
Ja. Men vi hade ett julaftonsfirande med kanske en... Jag tror att det vart nästan 100 stycken, de var inte så många som var anmälda, men det dök på folk och kom in liksom, såg att det var någonting och sådär. Det är roligt ju, så det var någon 100 stycken som åt, tror jag, till slut. ungefär. Och det är ju glädje. Alltså det är ju en enorm värme så. Det var ju julbord och Kalle och dans kring gran och sådär. Och sen fick alla, jag hade någon form av inledningstal och berättade lite upplägget då. Och då sa att ingen får gå hem utan att komma förbi och få en julklapp. Och det var också väldigt fint att få. Då fick jag hälsa, eller säga hej då till alla och höra att alla hade haft det bra. Och det var en väldigt glädje att få den här julklappen. Framförallt alla som inte firar jul med någon annan. Det här var dens julafton. Ja,
och då också få sig en julklapp. Alltså alla,
ja, det är jättefint,
alla blir på något sätt barn. Där.
Ja, visst. Det är fint. Det är riktigt fint.
Och så var det väl en,
kan göra det här liksom.
40 stycken som skulle kolla på Kalle, varav det var fyra barn och resten som det.
Så blir det ju.
Men för dem är viktigt.
Ställa den frågan.
Ja, jag minns inte exakt siffran, men
nej, jag
skrivit hur pedagogerna som hade hand om barn, det var lite tv-spel och pyssel och så var det Kalle, och då försvann liksom barnen som hade varit där innan, och så kom alla vuxna in eller alla, men väldigt många. Jag fick någon siffra, men det var väldigt många mer vuxna än barn på just Kalle. Men det är ju otrolig värme där. Och många som ville komma också hjälpa till volontärt den här dagen. Sådana som är kanske skilda och inte hade barn och så den här julen, och du ändå ville göra någonting liksom. Så att det är fint, viktigt.
Ja, det är roligt verkligen att kyrkan kan vara med och göra det här.
Ja.
Och verkligen på riktigt visa att det här är något som är viktigt för oss liksom.
Och sen var det en hel del, dels fick vi sponsra mat från en matkedja. Vi gav så en sån tygpåse från Herregud och Company. Du vet,
figurerna.
Många av de som lyssnar på den podden vet säkert vad det är också. Men det är en sån här härliga små budskap med små streckgubbar typ. Så den hade vi inskrivit. Men innehållet i påsarna var från företag som ville sponsra. Och sen då veckan innan tror jag så hördes jag av någon, jag vet inte vilket, om det var en organisation eller hur det nu var, till diakonen här, och sa att vi har, ingen aning, 30 julklappar för barn. som vi gärna vill leverera. Alltså jättefina grejer från Lego-kartonger till allt nytt och fint och så här.
Jaha,
så
jaha.
Problemet eller, det var ju att allt var inslaget, så då fick vi börja med öppna allting för att se vem passar det här till. Är det en 12-åring eller en 2-åring? För det var ju allt däremellan. Så barnen fick sig rikligt med julklappar. Det är också
roligt.
Jättehärligt. Då får man verkligen en julvärme. Så att få göra någonting. Och god mat. Du vet allt som det ska vara.
Ja, just det. Just det. Det är fint. Alltså det är så här, om man sitter i förväg och tänker så här att jaha, jag åkte på julafton i år. Så kan det vara liksom. Ja, man sitter och så gör man det och tänker, jag vill ju helst vara hemma, men okej då, jag får jobba julafton. Ja. Och det kanske, liksom, ja, det är väl naturligt och mänskligt. Men när man väl är i det, då känns det meningsfullt. När man är här, vad kul att få göra det här.
Liksom. Och veckan innan så hade vi, du vet, den sista möte inför och det. Någon par stycken här kanske bröt ihop lite för att det är mycket. Det är mycket med det här.
Just det.
Framförallt om man har firandet. Du ska ha alla gudstjänster som vanligt och det här extra. Och det ska vara fint och liksom allting. Men sen när man väl är där så är det ju bara glädje.
Ja, visst.
Och som värme och allting. Så att det är gott. Sen gav jag mig iväg på en semester. Och kom hem igår. Och det var välbehövligt.
Det kan jag tänka mig.
Så det har varit i värmen i Thailand och fått sola och bada och bara vara. Och det var gott. Gjorde det valet. Jag kom då till huset där mina föräldrar bor. Och så tittade jag på min jobbtelefon och så att det kom några mejl. Och i renaste vet gick pulsen upp och kände så här, det här är inte bra. Så då valde jag att jag stänger av nu, så tittar jag inte på den förrän jag kommer hem. För att annars går jag där och då blir man inte ledig. För då går jag där och tittar och så här, det har hänt några saker under den här perioden kan man säga som jag får ta i nu. Men annars hade jag bara gått där med hög puls och irritation. Man kan inte göra så mycket i alla fall som bara med svaras mejl. Vi missförstånd om man inte kan reda ut saker. Så att jag är glad nu att jag valde att faktiskt stänga av den och vara ledig.
Det är nog enda sättet på något
vis. För annars går liksom arbetshjärnan igång hela tiden.
Jag tänker speciellt i din tjänst eftersom du här är chef så är det ju det är mycket du behöver ta i, förstår jag. För min egen del så jag kollar alltid mejl under min semester och ledighet och allt sånt, men det beror på att det kommer 3 i veckan. alltså jag får överdrivet kanske något lite där, men jag får väldigt lite mejl och väldigt lite som jag måste ta tag i nu. Och framförallt så är det ingen som kräver någon sorts liksom, hur ska jag göra nu? Jag står här och trampar och väntar. Det kan möjligen vara någon begravningsbyrå eller något som hör av sig, men så annars väldigt lite sånt. Så för min del är det ingen stress.
Nej.
Och jag kan också svara i telefon ibland under min ledighet och så. Därför att det ringer inte ens varje dag. Det ringer kanske en gång i veckan eller något på den här jobbtelefonen normalt. Så att det händer något och ringer och så gör det ingenting. Men i din situation så förstår jag att
absolut.
Då behöver man verkligen lämna.
Det skiljer sig nu emot tidigare tjänst jag hade. Då tittade jag ofta och hade den tidigare. Men nu var det välbehövligt för att annars skulle jag bara gå runt och vara irriterad och då förstör jag de jag reste med semester också. Vad ska jag ta här nu och så här liksom. Sen tycker jag att det är lite skillnad när man är ledig när alla andra är lediga. För då är det lite lättare.
Just det.
När det är sommar och sådär då alla går på någon sparlåga.
Ja, då vet man att det finns.
Men här så men det var i alla fall välbehövligt och väldigt skönt och jag känner mig uppvilad, ätit god mat och så vidare.
Ja.
Så det är bra.
Det låter bra.
Redo för en ny termin. Jaha, ska
säsong
vi...
12 av podden, till exempel.
Bara en sån sak.
Ja.
Det tänkte vi inte.
Nej,
när vi startade i sin linda. Ska vi ta någon artikel ändå så att det känns som att det är som vanligt?
Ja, just sätt. Det. Jag har en liten specialare här som jag egentligen har kvar sedan före jul.
Ja.
Och det var en att jag har tagit en bunt artiklar, men jag tänker ta fram en speciell.
Ja.
Och då är det så här att...
jag ser första raden och jag tycker där har vi någonting.
Ja, det här är så att Kyrkans Tidning har intervjuat Caroline Krook som tidigare var biskop i Stockholm.
Ja.
Hon är pensionär sedan ett antal år nu. Vi har haft en biskop emellan till och med. Och hon om hur man ska göra med framtidens gudstjänst. Vad, liksom, hur får vi hur ska gudstjänsterna fungera i framtiden?
Mm.
Och då så har hon gett 7 tips om kommande eller framtidens gudstjänster. Några saker som Caroline Krook tycker hjälper till att skapa en livskraftig gudstjänst. Jag kanske skulle gå igenom de här 7 punkterna lite.
Det tycker jag.
Och då är det ju så här. Fira inte gudstjänst i för många kyrkor samtidigt. Caroline Krook tror på söndagsgudstjänstens framtid. Däremot är det bra om församlingen eller pastoratet inte ordnar gudstjänst i för många kyrkor samtidigt, tycker hon. En högmässa kräver 10 personer eller fler. Det blir inte bärkraftigt om för få kommer. När stora tomma bänkar gapar tomma, står det faktiskt. När stora bänkar gapar tomma blir vi som lingon på en bricka. Vi känner oss ensamma istället för att uppleva gemenskap.
Det var en fin bild.
Ja, lingon på en bricka. Jag kan verkligen se, man ser verkligen hur det är.
Och att, istället för att det är en buske, det blir någon form av täthet som en bricka, ja, så ligger det.
Och så åker de omkring där, de där lingonen då liksom. Och det, ja, det, jag vet inte, det är inte mycket att kommentera, men det är väl rimligt.
Ja.
För det är ju så.
För jag skulle vilja kommentera första raden som jag bara läste. Utan fungerande gudstjänster har kyrkan ingen framtid.
Mm.
För det var ju, det är ju första orden här.
Ja,
precis. Och det är ju sant, men det är också en. Om vi inte fortsätter läsa texten, men det gör vi, för jag förstår, jag ser ju nu att det finns mycket klokhet där, men läser man bara där, så där är det ju en problematik också. Alltså det är klart att vi ska fungera gudstjänster via kyrka, punkt så. Men jag hade liksom senast idag ett samtal med några här, där vi har en fantastisk verksamhet 2 andra dagar i veckan för barnfamiljer. Och det måste ju. Så jag kan bli lite trött när allt ska leda till söndagens gudstjänst.
Mm.
För det är inte den stora dagen längre i kyrkan. Sen är inte den oviktig. Det säger jag absolut inte. Vi måste ha en välfungerande gudstjänst.
Ja,
men inte kyrkan. Men det kan också få firas gudstjänst på andra dagar och tider och sätt.
Mm.
Som är liksom lika viktiga. Så här. För den som inte har en tro, den som inte har en kristen familj eller finns med i vårt ungdomssammanhang, och tänker nu de som vi pratar om, barnfamiljer, de har extremt lite tid, de har hittat in i kyrkan på sitt sätt, det är en verksamhet som är fantastisk, och de är nyfikna, de får sitt där, men det är svårt för dem att ta familjen och komma på söndagen. Det måste ju ändå räknas liksom. Där vet jag har stört mig under alla mina år, att det blir sånt söndagsfokus. Återigen, det är inte oviktigt. Söndagsgudstjänst är oerhört viktigt. Men det gäller att man tänker till, var lägger vi våra resurser?
Ja, typ,
och där, fira inte gudstjänst i för många kyrkor samtidigt. Ja, vi lägger väldigt mycket resurs på om vi tar vår församling som är enorm, stor.
Ja,
och
ja.
Det firas 4 gudstjänster varje söndag. Och självklart är det något speciellt så kan alla 4 vara fulla. Typ jul och påsk och så vidare. Men jag tycker verkligen att det finns något där. Fira inte, det behövs.
Sen är frågan om det skulle vara så att sen är frågan om vi skulle ställa in gudstjänst, eller att vi säger att vi sammanlyser gudstjänst i en kyrka eller 2 kyrkor säger då. Frågan är om de som brukar gå i den kyrkan som är stängd går. Jag tror inte att de gör det.
Nej.
Det är några ju såklart, men inte i någon större utsträckning. Jag tänker också just på att när vi hade den här stängningsmässan här i den kyrkan som nu är stängt för renovering. Det var också en sammanlyst gudstjänst, så att det var liksom, det var, firades inga andra gudstjänster än bara där. Jag såg inte någon från något annat distrikt i den gudstjänsten. Jag tror att det fanns någon, men jag ingen som jag reagerade på.
Nej, i sånt fall kanske möjligtvis lite förtroendevalda.
Ja, men lite så, precis.
Politiker som ville vara med där.
Det var en präst ifrån ett annat distrikt var där. Men inte i någon större utsträckning. Så kan man med 100% säkert säga i alla fall.
Men handlar inte det också om, i vår församling, att vi har kanske, ja, jag borde ju kunna, men X antal, några stycken per år har vi sammanlysta. Det är ju inte många.
Nej,
så det finns ju ingen kontinuitet där.
Nej, just
för,
det.
För det, som vi inledde hela podden med, tradition
och rutin.
Och i sammanlysningar finns det ingen tradition eller rutin. Utan det sker några gånger för att vi vet att det, ofta är det kanske för att det inte är så många som kommer i den, och då slår vi upp av olika anledningar, kan det vara. Men om man har en rutin att hur den nu ser ut, så tror jag att det skulle se annorlunda ut.
Ja,
säkert skulle det kan göra. Absolut vara så, men, ja. Men det är klart att man är ju sin gudstjänstlokals, man har hjärtat där.
Ja, alltså, ja det, visst, så är men det. Så är det ju.
Och för den prästen och så vidare.
Ja. Och man är van att så här går det till här, och man kanske tycker det är trevligt. Så.
Ja, förlåt, ja, det var ett sidospår, men vi fortsätter på tvåan.
Vi fortsätter på tvåan, annars känner vi aldrig igenom detta. Predikan måste ge kunskap om Kristus. När Caroline Krook hört en predikan brukar hon alltid fråga sig, fick jag veta något om Kristus? En predikan ska vara livsexistentiell, men det får inte bli tankar för dagen eller anekdoter om vad barnen sa vid frukostgröten. Jag kan höra Caroline Krook i detta. Predikan måste berätta om Kristus. Det är ännu mer centralt i vår tid då den allmänna kristna kunskapsbanken är så dålig.
Spännande sak att säga.
Ja. Absolut. Jag kan vet inte om jag delar riktigt uppfattningen. Nej. Naturligtvis måste predikan handla om Kristus och ja. Jesus, självklart. Men ge kunskap om Kristus, jag kan kanske komma med en ny infallsvinkel på
det
något,
tänker jag mer. Jag tycker snarare jag livsexistentiell tycker jag kan väldigt gott, för att det kan vara så väldigt levande då.
Ja, ja.
Alltså, och någon form av vittnesbörd som kan vara från frukostbordet med barnen eller med något annat. För att det kan vara så lätt att relatera till och ta till sig det som prästen säger.
Det måste vara sorts grund. Alltså, ja. Det måste ha sin grund i Jesus Kristus naturligtvis och evangeliet, men det måste också på något vis landa i dagens, i vardagen liksom. Det måste tala något till mig.
Ja. Jag förstår henne, men jag håller inte heller riktigt med. Nej, för jag tycker inte heller att det behöver vara undervisande på det, att jag behöver lära mig något nytt, utan mer få en reflekterande tanke då.
Precis.
Det kan vara mer värd. Men det är också någon form av undervisning. Ja, ja. Vi kanske tolkar henne på ett annat sätt.
Ja, kanske är lite spetsig där möjligtvis. Men i alla fall.
Men att predikan måste handla om Kristus, ja.
Det är vi överens om. Ja. Mm. Tänk gärna nytt, men ge det tid att sätta sig, är nummer tre.
Mm.
Kontinuitet är viktig i gudstjänstfirandet, betonar Caroline Krook. När man förändrar behöver man vara uthållig. Det går att göra nya saker, men det tar lång tid. Caroline Krook säger att många lyckade gudstjänstformer har börjat i liten skala. Ja.
Mm. Och växer och får sätta sig.
Ja, precis.
Ja, det
tänk gärna nytt mer. Och det där är väl en grej som man är lite till mans slarva lite med, kanske det här med att nej, men det gick inte. Vi provar med den här varianten. Nu har vi gjort det tre gånger. Det kommer ingen. Nu lägger vi ner det här och så gör vi något annat. Och då det är nog fel väg att gå.
Ja.
Samtidigt så kan det kännas så här att
hur mycket kan ska otroligt göra, motigt liksom? Kan det också kännas som du säger. Lagt ett års varje torsdag ett helt år. Nu lämnade jag gudstjänsten. Ska vi prova detta? Och så kommer ingen. Då måste man också våga att vi kanske inte behöver köra hela året. Det är vår fin gräns där.
Ja, det är svårt faktiskt. Där.
När har vi gjort någonting tillräckligt för att vi ska kunna bedöma att det här funkar inte?
Mm.
Men det roligaste är ju när man har hittat något nytt. Oavsett om det är en form i gudstjänsten eller en verksamhet eller en någonting där det blir en gemenskap. När det börjar i det lilla och så växer det så stort. Det är ju en enorm glädje.
Mm, mm.
Det var vi som började med detta och så spred det sig och blev större.
Det är fint. Alltså, verkligen. Det är ju riktigt. Då kan man verkligen känna heliga andes närvaro på något vis. Att det här
men är inte vårt problem som organisation större att vi inte vågar prova nytt? Eller att vi... Vi är bra på att prova nytt, men vi är inte så bra då på att kanske pausa någonting som är befintligt.
Nej, just det.
Snarare.
Just det.
För att nya idéer tycker jag folk kommer med.
Ja, det kommer mycket nytt.
Mycket nytt, sådär. Men då måste man också våga. Okej, vi har Kjell här, han kan göra så här mycket. Men om nu Kjell kommer på de här nya saker måste ju också
måste han också
få pausa något annat. Och, Och problemet är ju det att vi tycker ju inte allt, men väldigt mycket väldigt roligt att göra. Och vi brinner för det. Det är både en lust och en glädje. Och det är så mycket positiva känslor ofta vi har för en sak vi gör i vårt arbete. Och då är det så svårt att jag kan inte göra detta nu då om jag vill göra det nya. Utan ja, då är det lätt att man bara skohornar in allting inom ramen för sina timmar, så blir det varken hackat eller vanligt. Det där tror jag är en fara.
Ja, absolut. Och att man, som sagt, man kan känna att men den här kyrkan har ju haft den här mässan den här tiden i veckan, vardagsmässa i 30 år. Ja. Och det är klart, det är ju tradition, vi måste ju, ja men det kommer ingen, det kommer en person, ja men vi har ju haft den här 30, vi måste ju ha, nej. Ingen vill ha den längre.
Nej, och har man då provat i flera år och ingenting kommer,
och då måste ju så här, nej. Då måste man ju få tänka att nej, nu är det dags att lägga ner detta. Liksom. Satsa på mångfald. Men det är nästan så att det talar emot det tidigare. Men jag ska se vad det står. Den allra största delen av befolkningen bor i städer med flera kyrkor att välja mellan. Caroline Krook har själv 10 kyrkor inom gångavstånd. Hon går helst till Storkyrkan med en rik liturgi, medan andra företrar ett enklare upplägg i till exempel Katarinamässan. Det måste finnas ett så rikt utbud av gudstjänster att alla hittar något som passar. Ja, men då är jag med. Även musikaliskt behöver gudstjänsterna vara olika. Och det behövs gudstjänster som nästan är helt utan musik, där det talade ordet står i centrum. Det hör också till mångfalden. Det sista är jag tveksam till, men i övrigt så för jag tror att det är väldigt mycket så är det musiken som gör gudstjänsten på många
sätt. Flash och sociala medieskadad man är. För jag läste ju, man orkar ju sällan läsa hela saker som står. Men jag läste ju också satsa på mångfald. Då tänkte jag som dig, jaha, ska alla gudstjänster vara för alla?
Ja.
Så tänkte jag. Och så här, och hade kunnat kunna läsa den på nätet och säga, jaha, en sån tänker. Utan att, man blir skadad. Det var ett sidospår, men så är det. Men där finns det ju någonting. Att våga profilera sig. Och inte att alla behöver komma till allt.
Nej,
för det funkar inte.
Det funkar inte. Och där är ju en grej, i den församling vi jobbar så brukar jag alltid säga när någon frågar att det är en stor styrka med den församling vi jobbar i är att det finns 4 distrikt som är profilerade på olika sätt. Ja. Man kan alltså hitta hem i en av kyrkorna och kanske inte i den andra eller så. Men att alla behöver inte gå i alla kyrkor, utan man hittar hem. Det här är mitt kyrkliga andliga hem liksom.
Och det har vi ju råd med när vi är så stora att kan det vara olika. Men det är klart, i en liten landsortsförsamling där det inte finns 10 gudstjänstkyrkor att gå till utan en, där får man ju tänka på ett annat sätt. Ja, där måste vi ju erbjuda en något för alla.
Ja, just det.
Så.
Just det.
Men det blir också en, det blir ju en, bland de som vill gå till kyrkan så blir det också en konkurrens. Och det kan vara gott också. Att du måste ha en kvalitet.
Annars kommer man till någon annan
där det känns bättre. Nej, men det är bra. Femman.
Tappa inte bort diakonin och undervisningen. Caroline Krook tycker om bilden av den gamla missionsstationen som bestod av både kyrka, skola och sjukvård. Kyrkan vilar fortfarande på de 3 benen, gudstjänst, undervisning och diakoni. Vi får inte tappa något av dem. Varje del ska vi göra för att den är viktig i sin egen rätt. Inte till exempel vårda för att människor ska komma till kyrkan. Och konfirmandundervisningen ska vara trivsam och ge upplevelser, men konfirmanderna måste också få lära sig om kristen tro. Vem ska stå för undervisningen om inte kyrkan gör det?
Ja, men det är ju
sant.
Helt rätt.
Undervisning är viktig, och speciellt i dagens läge när kunskapen om kyrka och kristendom är väldigt låg.
Ja.
Tror jag. Det är vad man säger hela tiden. Men det är uppenbart när vi träffar på konfirmander att man har inte så mycket kunskap. Håll flera sidodörrar öppna. Det här lät ju intressant.
Om du hittar fortsättningen.
Om jag hittar fortsättningen. Om högmässan är huvudporten in i kyrkan. Aha.
Okay.
Om högmässan är huvudporten in i kyrkan så tycker Caroline Krook att det är minst lika viktigt att hålla många sidoportar öppna. Till exempel retriter som svarar mot människors andliga längtan och den växande pilgrimsrörelsen. Det är så enkelt detta att gudstjänst bara kan vara att sätta sig ner i gräset. Att dela bröd och vin på en vandring. Här är rymlig plats, här är Guds bord.
Ja, det var lite det som jag tog i inledningen då. Att inte bara vara högmässan inte, bara... inte är allt.
Precis.
Utan det finns... Ja, det var fin ju. Ja. Sidoportarna kan man också få gå in i. Och att det räknas.
Att det, ja, ja, det finns som sagt fin bild, verkligen. Och så den sista punkten här då. Var glada och fira med, inte för församlingen. Ja. Vad behöver gudstjänstbesökare känna från präst, musiker och övriga som har särskilda uppgifter? Att de är trygga i sin yrkesutövning och genomför gudstjänsten med glädje. Inte för några andra, utan tillsammans med alla som är där. Att prästen tror på det han eller hon säger och brinner av iver att få förmedla det. När gudstjänsten bärs av kärlek, då märks det. Jag brukar före varje gudstjänst som jag leder be för de som kommer och de som medverkar för den världsvida kyrkan. Men jag ber också alltid, gode Gud, låt mig själv genom denna gudstjänst fördjupas och mogna i min tro. Ja. Och det är klart att det är viktigt att ja, det är äkta
ja,
också. Det
men det där är också svårt. Alltså, vi har haft mycket sådana diskussioner här. Du är ju där som präst.
Mm.
Det är ditt jobb.
Ja.
Det är ditt kall.
Ja.
Och det är klart att det har ju vi pratat om. Att i vissa gudstjänster så känner man ju mer än vad man gör i andra. Fast man är där och leder.
Ja,
så är det ju.
Ja, ja,
och i bästa av världar så känner man ju sig också delaktig. Och inte bara som en producent av det eller utförare. Men det är svårt. Alltså du är ändå där för att göra ditt...
Ja, man kan inte vänta på inspiration så att säga. Nej, det kan man ju inte göra som präst eller musiker eller vad nu. Utan då är man där, vi har betalt, vi har lön, vi ska utföra den här uppgiften. Och förhoppningsvis så tycker vi att det är kul. Men även, vi måste också göra den de dagar som vi inte tycker att det är så himla roligt. Av olika skäl, för att man kanske mår dåligt eller man, ja det inte vet jag, det händer något.
Livet
helt enkelt. Men då förväntas vi ändå gå dit och leverera, så är det ju.
Ja.
Liksom. Men det är klart att jag vet att någon sa det till mig någon gång. Alltså det syns när att du gör det, att du tycker att det är så kul, så då får vi också roligt. Liksom. Men så är det ju inte, så är det ju inte alla gånger. Så kan det vara ibland och kanske rätt ofta, men inte alltid. Utan ibland så är man där för att man har lön. Alltså, så är det
är din arbetsuppgift.
Det är min arbetsuppgift.
Liksom. Ja. Och det måste, och det är det jag menar, det måste få vara okej också.
Mm. Att, ja, absolut.
Nu det, går du
vi har ju det system vi har. Liksom. Vi
vill, nu ger du till nästa.
Ja.
Alltså, jo, men det spelar ju ingen roll om du hade varit gjort ideellt, om prästeriet hade varit ideellt.
Ja.
Det är klart att varje gång du hade varit uppskriven hade du inte kanske känt en sån glädje i alla fall. Så jag tänker inte att det är avhängt bara med att du är där. Men nu måste du vara där för att det är din tjänst. Mm. Så det är klart att det blir tydligare. Men
nej, för det är klart att även om man är fri volontär, så kanske man inte säger nej. Nej. Även om man mår skit så kanske man ändå kommer att göra det man ska, så att säga.
Precis, visst, för att du har tagit på något. Ja. Men i alla fall, men det är svårt här. Ja, jag vet inte, det är någonting... För man känner ju verkligen när prästen tycker att, eller vem det nu är som utför någonting tycker, har kärlek och hjärta för. Det syns ju och märks.
Mm.
Men du måste också kunna få komma och nu fick de andra uppleva något gott, fast jag själv kände att jag bara, jag vet inte, det blir kanske bara svammel där.
Jag kommer ihåg att det var en av våra lärare som sa, det här har jag nog tagit upp förut, det spelar ingen roll i så fall. En av våra lärare när jag utbildade mig till präst som sa det att man kommer, jag vet inte om man berättar det som en anekdot eller som en sann händelse, det spelar ingen roll i det här fallet, för det var i alla fall att man går in och vad tråkigt, jag måste leda gudstjänster idag, vad jobbigt och så här. Och man, ja, men jag går hit och gör det jag ska och så gör man det och sen så efteråt så fan, vilken tur alltså, typ att kommer någon fram och säger att jag hade bestämt mig för att begå självmord, men tack för det du sa idag så blev jag räddad. Liksom. Det här är ju dramatiserat, alltså jag fattar ju det. Men ändå, i princip är ju det att, som du sa, där, man kan hjälpa någon annan genom att leverera den här dagen. Fast man själv inte känner alls att man är i form, varken fysiskt eller psykiskt kanske, att göra något. Men man går dit och gör sitt bästa och med det så kan man faktiskt... sprida budskapet. Man kan hjälpa andra på det sättet.
För jag menar så, om du skulle bara och du kommer ha en skitdag. Och du så här, om vi läser det, var glad och fira med, inte för församlingen. För när du kommer och har en skitdag, då kanske du mer känner att du firar för församlingen. Att
ja, just det.
För att om du då firar med, jag kanske läser in för mycket, bara för att jag har diskuterat det så mycket här. Firar med, ska du då ställa dig och bryta ihop där för att du är en del av församlingen? Ja, men för att det kan ju sitta någon på bänkrad 1 och storgråta. Det är ju helt okej för att det, livet brister idag.
Ja.
Och jag tänker att Kjell, präst, Andreas, pedagog, får gärna sitta i kyrkan och bryta ihop när man är där som gudstjänstfirande.
Ja,
om du går till kyrkan
det.
Och känner, nu är livet piss. Här, nu sitter jag och bryter ihop här. Fine. Så, så. Men om du kommer i tjänst, då tycker jag att det blir problematiskt.
Ja, det tycker jag också.
Det är där jag med
det är på samma vis som att när man har en begravning som präst, om man skulle ställa sig och storgråta
exempel, jättebra
där,
exempel.
Då har man ju då sviker nästan de som är där då, för att jag står ju för det stadiga i det här fallet.
Ja,
liksom.
Och då blir det för församling och inte med. Ja. Men jag kanske läser in massa saker som inte hon tänker. Men så tänkte jag i alla fall när jag läste orden, att det kan bli problematiskt. Så. Ska vi lämna det här och kanske kasta oss på en andakt?
Vi kastar oss på en andakt. Ja. Och kommande söndag så är det
en söndag
som har rubriken Livets källa.
Ja.
Livets källa. Andra söndagen efter 13-dagen. Och då läser jag en Johannes-text som låter så här. Jesus sa. Den blir nästan så här, Jesus.
Jesus sa.
Jesus sa, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig.
Och som vanligt så blir man lite svettig och andfådd när man har gett sig in i en Johannes-text.
Ja.
Men det är också gott att ibland ge sig in en Johannes-text, för man får spetsa öronen på ett helt annat sätt och hänga med i alla svängar.
Ja,
vem pratar nu om vad? Eftersom att det blir ord som är samma fast får olika betydelse.
Ja, för just att de kommer, det. Vrider lite på det. Ja. Hit och dit,
förlåt alla Johannes vänner, men det blir lite som att lyssna på Yoda.
I någon
väldigt försiktigt sagt. Men,
mitt vittnesbörd är inte giltigt där.
Precis. Ja. Vad säger den här? Att jag vittnar inte om mig själv.
Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Nej. Jag menar att folk, eller att Johannes är Johannes döparen då.
Ja.
Som han talar om. Det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.
Ja.
Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen.
Mm.
Och sen säger han, jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa.
Nej, det var där det blir också en twist där. För annars kan man tänka inledningsvis här, jag vittnar inte om mig själv utan låt andra göra det.
Så det, så bättre om
sig. Det finns en ödmjukhet och en trovärdighet. Att jag vittnar inte om mina egna storverk utan låter någon annan göra det.
Gör det.
Men sen kommer det en vändning här.
Ja, jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Kan det vara så att han tänker där att för mig spelar det ingen roll om någon prisar mig eller inte. Men jag berättar för er för att ni ska förstå.
Bli räddade,
ni ska bli räddade. Johannes var en lampa. Mm. Det ville min yngsta dotter bli när hon blev stor. När vi frågade, vad ska du bli när du blir stor? En lampa, sa hon då.
Svårt faktiskt.
Det är inte lätt att bli lampa.
Nej.
Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus.
Uh-huh.
Det är inga konstigheter egentligen. Nej. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ännu starkare än det han vittnar om Jesus. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Det är återigen, mina handlingar visar vem jag är.
Mm.
Ni behöver inte lyssna på, eller ni behöver inte tro mig på mina ord utan se vad jag gör, så förstår ni att jag kommer från Gud liksom. livets källa. Ja. Han döps i Jesu dop var förra söndagens rubrik. Just så att de går ju i varandra och följer efter varandra. När Jesus döps i Jordan. Och här så pratar han om detta då. Och livets källa.
Mm.
Att vi ser det Jesus gör.
Mm.
Det finns någon så här, anden ser vi inte, men vi känner kraften liksom. Ja. Vi ser inte anden själv, men vi ser vad anden gör. Och det är lite så här, ja, okej, vi ser Jesus, men det är genom hans handlingar som vi vet vem han är.
Ja.
Den är, ja, man, som du säger, det är lite tuggmotstånd, ja, så här, men när man väl ger sig in i den så kan det vara rätt så givande. Ja.
Det kan vara väldigt stimulerande att ha ett litet bibelstudium kring Johannes kortet. Alltså,
ja,
om man sitter och verkligen bryter ner vad de olika ordföljningarna. Ja.
Mm.
Tack. Vad ska vi få höra?
Ja, nu, så här, jag hade valt ut
säsongens första.
Säsongens första. Jag tänkte ta en gammal klassiker. Jag hade först valt ut en som hade så här en källarinne, passar ju bra. Men så kom jag på att jag tänkte att vi skulle få skicka en liten hälsning och en liten hyllning till en trogen lyssnare som har hört av sig på olika sätt och som är väldigt förtjust i psalm 718.
Ja.
Så då tänkte jag att den har jag sjungit flera gånger förut och nu tar vi den igen.
Det tycker jag. Tradition är inte oviktigt.
Nej, just det. Hennes starka
vingar. Ja, blir den här personen glad.
Som ju handlar om helig ande och om hur anden verkar i våra liv och genom kyrkans historia rätt igenom. Den visar att Guds ande är närvarande i våra liv och i kyrkans historia. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Tysta vatten gungade innan livet ännu fanns. Som en vagga tom som väntar på nytt liv. Då svävade Guds ande över vattnet, allt blev ljus. Som en moderfågel bar hon livet fram. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Många drömmar, människor gavs ett nytt befriat hopp när Guds ande mötte tro med liv och form. Av en öken blev en trädgård, av ett svek ett nytt förbund. När Guds andes vinge rörde vid vår jord. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud att Maria kunde välja att bli mor till ett barn av fred och frihet, av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Hennes starka vingar bär
Genom sol och vindens hav, hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Ovan flodens vatten väntar anden på den stund då i nåden broder delar all vår skuld. Upp ur vattnet stiger Kristus, av Guds ande rörd och smek, klar att möta vånda öken maktens spel. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav, hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Solen själv, den mörknade med konturen av ett kors, som den sista minnesbilden för vår syn. Trodde vi att allt var slut, men anden rörde vid vår jord, sjöng att påskens sol ska ge er kraft och mod. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav, hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull.
Ja, den är otrolig.
Den är fantastiskt vacker.
Jag fick den här skickad till mig av den här personen som vi gav denna till nu. Ja. Och hör du vad jag har lärt mig? Och lyssnade. Och jag gissar på olika psalmer, men jag kom inte på det. Så jag har säkert någon annan gång, men i princip bara hört dig spela och sjunga den på gitarr.
Ja.
Så den är ju helt förknippad med sången och att det är du som sjunger den.
Ja.
Det finns en annan psalm också som är psalmen innan, som också bara har hört dig sjunga och spela på
innan gryningen,
som alltid är på ett pass i konfirmandundervisningen. Och sen har det varit här några gånger. Men det blev helt förknippat. Liksom, jag kände igen den så, men jag kunde... Nej, men för den är så förknippad, du sjunger och spelar den. Ah, otroligt vackert gör det. Tack så mycket för det, Kjell. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet att ni är med och hjälper oss kring i och med detta. Ja, då är vi igång igen.
Nu är vi igång igen och nästa vecka är vi tillbaka, om vi lever och har hälsan.
Det får vi verkligen hoppas. Hörrni, sprid ordet om podden. Låt fler få ta del av detta. Så får ni ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.